När vi flyttade upp till Borås så var det ett lite annorlunda år. Det var corona och det var att jag fick pendla lite under ett år. Och då gjorde jag så att jag passade på att läsa lite mer teologi. Och jag vet inte om du har upplevt det, men att det blir lite så att när man läser någonting och studerar så upptäcker man hur lite man vet. Att det finns så mycket mer att upptäcka. Det är lite som när man läser Bibeln. Och man bara, ja, det finns så mycket jag inte vet. Och så börjar man studera mer och mer. Och det var en av de grekiska filosoferna. Han sa så här: jag är den klokaste mannen vid liv, för jag vet en sak, och det är att jag ingenting vet. Det enda jag vet är att jag ingenting vet. Men det finns en sång som vi sjunger ibland i kyrkan som jag tycker är helt fantastisk, som säger att vi vet en sak. Och det är ju någonting speciellt, det här med visshet, att få veta någonting, att på något sätt få göra den långa resan från tanke till hjärta, att det blir en övertygelse att jag verkligen vet detta. Det är någonting jag har i mig, det har landat i mitt hjärta, i mitt liv. Och i Bibeln så står det att Gud vill ge oss visshet. Johannes skriver i sitt första brev, 1 Johannes 5:13: detta skriver jag till er för att ni ska veta ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Ni ska veta att ni har evigheten i Guds hand. Det är på något sätt en visshet som blir förankrad. Hebreerbrevets 11 kapitel och 1 versen så skriver ju författaren så här. Hebreerbrevet 11 och vers 1. Då står det så här: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. En övertygelse, en visshet, någonting som är på riktigt i ens liv. Och många tänker att ibland att tron, det är någonting bara som är subjektivt, det vill säga någonting som är enskilt för var och en. Men här när författaren skriver detta så använder han ordet övertygelse, så är det ett grekiskt ord som betyder verkligheten. Tron har med verkligheten att göra. Det är en visshet om någonting som är på riktigt, som är det verkligaste som finns. Det är inte någonting subjektivt, någonting som förändras, utan en visshet som är verklig, som är på riktigt. Och det finns ju en sång då, som sagt, som sjunger om att vi vet någonting. Och om den sången, utifrån den sången skulle jag vilja hålla i predikan här idag. Och jag tänkte att vi ska sjunga den här sången mitt i predikan också, så att ni hänger med i budskapet. Och den här sången talar om det enda jag vet. Det som jag verkligen vet om, som är på riktigt, det är ju det fantastiska ordet nåd. Nåden är någonting som jag vet, det är på riktigt i mitt liv. Det är verkligheten i mitt liv. Det är inte bara någonting som jag känner någon dag och som är försvunnet en annan dag, utan det är verklighet. Och nåd betyder ju gratis. Det är någonting som kommer från Gud till oss, som är så bra för oss, som vi inte förtjänar, men som Gud ger oss. Det är inte bara någonting bra, utan det är det bästa för våra liv. Så min enkla bön egentligen den här morgonen, den här förmiddagen, det är att vi ska få en visshet i våra hjärtan, som är någonting som är verkligen på riktigt i våra liv, om att Guds nåd kommer bära oss genom allt. Så jag tänkte att vi ska sjunga den första versen och refrängen på sången Det enda som bär.
See?
Tyvärr så gick sångens författare Lydia Littell bort alldeles för tidigt. 48 år gammal i en svår cancersjukdom. Och när hon inte längre orkade gå upp så låg hon på rygg i sin säng och tog fram melodier på sin mandolin och som döttrarna sen fick spela på pianot. Och märkt av denna sjukdomen, när hon låg där sängliggandes, så skrev hon sin sista sång då, som just började med de här orden: det enda som bär när allting annat vacklar. Hon upplevde sig buren av Guds nåd. Profeten Jesaja, han skriver också om detta, om att bli buren. Men han skriver till Israels folk i kapitel 1 på falska avgudar. Det vill säga, det är tvärtom. Istället för en Gud som bär dig, så går du själv runt och bär på falska avgudar. Och inte bara det, de här falska avgudarna gör så att man faller, att man inte orkar längre, att man ger upp. Men Israels Gud, han är inte som vi ska bära runt på, utan han är en Gud som bär oss. Det är omvänt. Avgudarna får vi bära, de blir tunga bördor på våra axlar. Men Israels Gud, han är den skaparen av himmel och jord, han bär oss. Så här skriver han i kapitel 46, vers 3 och 4. Jesaja 46, 3 och 4. Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från modersskötet. Jag är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut, och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Sådan är han Gud. Han bär oss hela vägen. Och där i, jag såg i någon översättning där, att när det står jag har gjort det förut, så står det i en annan översättning: jag har gjort er. Det vill säga, ända från modersskötet, eftersom han har gjort oss och känner oss, så bär han oss som en god far. Tills vi blir gamla, tills vi blir grå. Vilket fantastiskt löfte. Vid ett tillfälle i evangelierna så blir Jesus väldigt kritiserad för att han umgås med felaktiga människor, med syndarna. Och då berättar han ju en fantastiska berättelser i Lukas kapitel 15. En bild som verkligen fastnar i en berättelse är ju när han berättar om det förlorade fåret. Ni vet, när han lämnar de 99 och beger sig ut för att hitta det hundrade fåret som har försvunnit, så står det i Lukas 15 och vers 5, så står det här: när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. Det är inte så att han drar med sig fåret eller han skäller på det och säger: nu ska du hänga med här och dra den i örat. Nej, utan han lyfter det. Det är en väldigt fin bild. Han lyfter upp det här förlorade fåret som kanske var skadat eller hur det nu var, och så la han det på sina axlar. Vår Gud är en Gud som bär. Hans nåd bär oss genom hela livet. Och det blir också en fin närhet här. När man blir buren så blir det någonting nära. Gud blir oss nära. Hans nåd bär oss. Det blir en gemenskap med Jesus. Hans nåd bär oss genom hela livet. Då ska vi sjunga den andra versen i sången som Lydia Littell har skrivit. Det enda som står.
Det enda som står igenom alla tider är hans kors och blodets säkra grund. Till allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det var är blå, en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är
Om man bara rent allmänt objektivt skulle kolla på Golgata, situationen där Jesus hängde på korset, så ser det ju ut som att Jesus kom på skam och att ondskan segrade. Så är det, om man bara skulle kolla på Golgata tillfället utan att veta vad som hände några dagar senare, så ser det ju ut som att ondskan skulle segra. Men verkligheten är ju, vet vi, att det är ju motsatsen som skedde där och då. När Jesus gav sitt liv så vann han ju en evig seger över djävulen. Så genom alla tider så står det ett kors. Ett kors med verklig nåd och verklig förlåtelse. För Jesus, han gör ju det, och han blir ju också kritiserad för det i evangelierna. Han gör det som ingen annan kan göra. Han förlåter synder. Ni vet, när han botar den lame mannen så säger han ju: dina synder är förlåtna, tag din bädd och gå. Och han blir så kritiserad, kanske inte främst för helandet utan för att han uttryckte förlåtelse från himlen. Det är en ny och sann verklighet att genom alla tider så står ett kors som förlåter oss, som ger oss nåd. Paulus, han skriver så här i Kolosserbrevets andra kapitel, Kolosserbrevet 2, vers 13-15. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är lite annorlunda berättelse mot vad vi tänker oss Golgata. Här är det en avväpning av makterna. Här är det åtlöje av ondskan på korset. Här är ett skuldebrev som spikas upp. Det verkar vara Gud som hela tiden agerar. Det är inte människan, det är inte romerska soldaten eller judiska ledarna som fick upp Jesus på korset, utan det var Gud själv som agerade och ville att detta skulle ske. Och här tar Paulus bilden av någonting som de förstod där och då, av vad ett skuldebrev är. Det var en dåtida romerskt revers, där man på det här skuldebrevet punkt för punkt skrev ner vad man var skyldig. Och där man längst ner på det här skuldebrevet skrev ner med egen hand sin egen signatur. Det vill säga att man erkände sin skuld. Så skulden skulle vara uppenbar och skulden skulle vara underskriven. Och på alla punkterna så är det här skuldebrevet mot oss. Vi är syndare. John Newton, han har ju skrivit en fantastisk sång. Han var ju slavägare. Han levde ett oerhört tufft liv. Och han fick möta Jesus när han var verkligen nere på botten. Och så skrev han ju den här fantastiska sången Amazing Grace. Han var ju en stor syndare. Och i en av raderna skriver han: Saved a wretch like me. Räddade en usling som jag. Skuldebrevet var uppenbart. Syndare. Skriver under på alla punkter. Det är vad jag är. Men jag är räddad av Guds nåd. För skuldebrevet kan vara långt. Skuldebrevet kan vara utförligt på många sätt. Men så skriver han i en av verserna i den här sången Amazing Grace, så skriver han så här: Guds nåd, jag skälvde inför den, men sedan gav den ro. Det vill säga, när allting blir uppenbart om vår skuld, så kan det ge oss rädsla och det blir så stort och uppenbart. Men den ger oss ro, för den ger oss nåd, den ger oss förlåtelse, eftersom den har spikats upp på ett kors som står genom alla tider. Under andra världskriget så i Tyskland så fanns det en präst som hette Dietrich Bonhoeffer. En väldigt inspirerande person som har skrivit mycket om lärjungaskap, om att följa Jesus. Och han skriver i en av sina böcker så här: Det finns ingen spänning, det vill säga motsats, mellan nåd och lärjungaskap. Utan nåden, det är ett fritt erbjudande om lärjungaskap, om att få följa Jesus. Och lärjungaskap, säger han, det handlar om att varje dag ta emot nåden i sitt liv. Varje morgon vakna till nåden och därifrån förfölja Jesus. Skuldesbrevet spikat upp på korset. Förlåtelsen är ny verklighet i våra liv. Och jag får följa honom av hela mitt hjärta. Man kan inte ha nåden och lärjungskapet utan varandra. Utan de förs samman genom Jesu nåd och död och befrielse på korset. Det finns ingen motsatsförhållande mellan nåd och lärjungskap. Så det är ett nytt liv vi får genom Guds nåd. Då ska vi sjunga den sista versen. Tredje versen. Det enda jag har inför den vita tronen. Det är inte bara, verkar det som, bara vara det enda jag vet. Utan Gud säger ju vid ett tillfälle till Paulus att detta är det enda du behöver. Andra Korintierbrevet 12 kapitel och 9 vers. Min nåd är nog för dig. Detta är det enda du behöver. Det enda du kommer att ha inför den vita tronen. Guds nåd. Jesus han refererar en gång till en berättelse i Gamla testamentet till en kvinna som står inför döden, en kvinna och en ung son, en änka rättare sagt, och en son som står inför döden. Och det är en berättelse från Första Kungabokens 17 kapitel som handlar om Elia som blir kallad till en kvinna. Och han ska där be om bröd. Han har ju först fått mat av fåglar och vad det nu var, olika hjälp från Gud när han är hotad av kungen och drottningen i landet. Det var torka i landet och mycket som hände under Elias dagar där. Så efter att han beger sig från bäcken Kerit där så kommer han till änkan då i Sarefat i Första Kungabokens 17 kapitel. Och i den 12 versen så säger kvinnan så här till honom när han har bett henne om mat. Hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga det till, åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Vilken situation. Och när jag läste den för några veckor sedan så tänkte jag, men det är nog så många människor upplever sina liv. Det finns ingen framtid, finns inget hopp. Man tänker att nu ska jag göra detta här och sedan är det slut. Det är liksom väldigt hopplös tillvaro som många människor tror jag upplever också här i vår tid. Men så är det som att den här profeten kommer med ett budskap från himlen. Att det finns en annan verklighet. Det finns någonting annat som kan hjälpa. Det finns en Gud som står över genom alla tider. Och som kan ge oss hopp. Och ge oss liv. På något sätt är det som att profeten kallar nu kvinnan istället leva på Guds löften. Vet du att om du gör detta så kommer det att räcka. Så kommer det inte ta slut. och olja ska inte fattas i kannan. Om du nu kan leva på de här löftena från Gud, när du vågar ge det lilla du har, så kommer han ge oss mer än vad vi förtjänar. Och det är just vad nåd handlar om. När vi ger våra liv till en Gud som ger oss mer än vad vi förtjänar. Och exakt det som vi behöver. Nåden är någonting som räcker för våra liv. Och nåden är någonting som kommer förvandla oss. Och som den här kvinnan leder bokstavligen från död till liv. Nåden ger hopp från död till liv. Jeremia, han skriver i sitt 31 kapitel så här i den tredje versen. Jeremia 31 och vers 3. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Det är inte bara att det kommer som ett smakprov vid något tillfälle där vi får uppleva lite nåd över våra liv. Utan den blir kvar över oss. Som den här kvinnan fick uppleva när hon gav det lilla hon hade. Så fick hon en nåd som skulle räcka över hennes liv. För hennes familj, för hennes barn också. Nåden räcker. Nåden täcker. Nåden är att lita på. Och det är det som är så fantastiskt med Guds nåd. Att den inte handlar eller grundar sig på oss själva. Eller på våra egna prestationer. Då skulle det aldrig vara nåd. Utan nåd är just att det handlar om vad Gud har gjort och vem han är. För i oss själva så är vi förlorade. Men vi blir benådade av kungars kung. Vi är inte specialbehandlade. Utan vi tar del i samma frälsningsverk som alla andra. Han som dog för hela världen, för allas skull. Och där får vi, du och jag, bli inräknade. Vi får ta del av Guds nåd som räcker över våra liv. Så låt oss ge våra liv till honom och få leva på hans löften. Och vi får se hur hans nåd ger oss det vi behöver. Vi kan väl sjunga refrängen en gång till.
Kristi blod, min synd.